En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, the good hallå, old hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Avsnitt 523, ja. Med Jonathan Onskan Ekeliv som vanligt på plats i Örby utanför Stockholm och jag då Per Bjurman tillbaka i New York City.
Ja.
Efter en vecka out west i Kalifornien.
Ja.
En underbar parentes som klippte av novemberbluesen där på slutet.
Ja.
Men nu är tillbaks och här är det, ja det är fint väder, solen lyser idag men det börjar bli väldigt kallt i New York.
Ja precis, du sa precis innan inspelningen här att du sitter med en tjock tröja på dig dessutom. Delvis kanske beroende på att jag har bett dig att stänga av fläkten då.
Ja, jag får inte ha på värmen här för dig för då låter det för mycket.
Nej precis, jag tänker så mycket på lyssnarna här att de inte ska ha någon bakgrundsbrus. Men å andra sidan måste Björn då sitta i tjocktröja. Men det, ja, vi säger att det kompenserar lite för att du satt och öppnade balkongdörren och kollade ut på palmrasslet förra veckan.
Ja. Jo, det får väl... Det var härligt att vara där av flera skäl. Det var ju underbart att se Leo Karlsson. Ja. När vi pratade då hade jag bara sett första matchen. Då hade de ju fått stryk mot Vancouver. Men sen var det Leo Karlsson show mot Kings i derbyt där.
Just det.
Freeway Faceoff. Som var väldigt kul att vara på.
Ja.
Då stod han först för två assist och sen vann jag fullbordad en utjämning med ett sent mål.
Snyggt mål, upp i krysset i slutminuten.
Mm. Ja, och så fick jag ju ett långt samtal med honom efteråt. Vi nu har börjat etablera smeknamnet Påven.
Ja, alltså det är ju du som har startat detta och det har ju nått hela vägen till Elliot Friedman, Hockey Night in Canada, 32 Thoughts podcast, den kanske största podden i Nordamerika gällande NHL. Även där nämns The Pope och Per Bjurman.
Sam Hallam har också lovat att han ska vara med och gnugga in det här.
Oj, oj, oj. Ja, snyggt.
Det blir laguttagning. Ja, då har vi Påven som första center.
Ja, det här trodde jag nog inte, men ja, du kan det här med smeknamn, det vet vi.
Ja, det gick inget bra när jag försökte Elvis där på Elias Pettersson när han var ny. Det ville inte någon, det var få som tände på. Men Påven verkar de gilla. Eftersom Påven är i Vatikanstaten, det är ju Pope Leo the 14th. Så vi har Pope Leo the 1st i Anaheim.
Ja, det finns ju en koppling där.
Ja, the Pope of Anaheim.
Ja.
Så är det. Ja, men nu har jag tagit mig hem och sitter här i kylan då. Det är väl rätt åt mig, tycker säkert många. Och fått ta fram vinterrocken och allt. Men har redan hunnit vara på match här. Jag frög i natten till igår och sen såg jag några timmar, så gick jag till Garden och såg Rangers Dallas.
Just det.
Det var överraskande nog så vann ju Rangers. Sen kvittering och sen har vi blivit på övertid. Det var en chockad Garden som inte har sett så många vinster i år.
Nej, precis. Jag specialstuderade förstås Rangers här i helgen när de mötte Tampa då. Och noterade ju såklart, vilket man redan visste, men det underströks ju då hur svaga de är på hemmaplanen den säsongen Rangers när Tampa vann skotten med 34-12 eller något sånt där. 10-1 stod det länge i skott.
Ja. Men det var skillnaden nu då, att det var ju så, de fick ju sån väldigt kritik då för sån dålig effort.
Mm.
Arbetsinsats mot Tampa. Och igår slet de arslet av sig medan Dallas var ganska avslagna. Loja. Och det gav utslag till slut. Men vi börjar där för att vi har några nyheter innan vi drar igång dagens avsnitt på allvar.
Ja.
Och det var ju då, nyheten kom nu att Tyler Seguin, som tidigt i den där matchen fick, det var ju en olyckshändelse, han fick Gavrikov över, han ramlade på Seguin och Seguin lämnade isen och nu kommer då beskedet att det är ja, det är menisk eller ledband eller vad det är. Knä söndertrasat, han missar förmodligen resten av säsongen. Och det är ju för deppigt. Alltså, han har haft svåra problem med skador på slutet, Seguin.
Ja, precis. Och ändå kommit, han är ju inte riktigt lika bra som för några år sedan heller. Han börjar ju bli lite till åren också. Men ändå kommit tillbaka hyfsat stark. Och är ju viktig för deras secondary scoring. Så ja. att han missar resten av säsongen, det är såklart ett slag för Dallas. Även om han som sagt inte längre är en liksom ledande spelare.
Framförallt är det ett slag för honom själv såklart. Ja, det är ju jättetråkigt.
Ja.
Men Dallas som lag kommer att klara sig bra ändå. Även om de var loja igår så ser man ju när de anstränger sig att det... De är ju näst bäst i ligan efter Colorado. Det är bara så.
Det tycker jag man kan slå fast. Och vi pratade ju lite om dem förra veckan när vi i princip pratade om alla lag och konstaterade att ja, när de väl är på humör då blir det 7-0 mot Montreal och 8-3 borta mot Edmonton och så vidare. Att de har den höjden i sig, onekligen.
Ja.
Jag kan säga en annan sak apropå skador. En annan som missar ett antal månader här nu på ett dråpligt sätt, det är ju Tyson Forster i Philadelphia. Som var en John Tortorella-favorit och har blivit en riktig Rick Tocchet-favorit här under den här hösten också. Och det har varit mycket konstiga skador den här säsongen, framförallt utanför isen med Jack Hughes som är Etolustarinens brännskada och så vidare. Och i det här fallet med Tyson Forster så var det så att Philadelphia spelar 5-3. Pucken kommer till Tyson Forster som ska bränna på ett rejält slagskott. Han tar i för kung och fosterland och armbågen. Där händer någonting. Han får jätteont efter det där skottet. Han opererade armbågen i somras. Fick någon infektion där i samband med VM i Globen. Och nu verkar han ha slagit upp den skadan igen. Så han blir borta 2-3 månader. Det är ändå Philadelphias interna skyttekung. Så att, det var ett tufft slag även för Philadelphia.
Som har varit ett överraskande starkt lag här. Ett av många lag som har överraskat positivt får man säga.
Ja, precis. Vi pratade ju lite tidigare om att vi skulle snacka lite Philadelphia i den här podden eftersom de hade 3 raka segrar när du lanserade det. Och då blev det såklart 1-5 i derbyt mot Pittsburgh här om natten då. Men annars får man väl ändå säga såklart att Philadelphia har gjort det bra.
Just när man tror att Pittsburgh kanske ska harka snett och man förlorar flera matcher och då vinner de The Battle of Pennsylvania.
Det är den här säsongen alltså. Alla slår alla förutom Colorado som slår alla.
Ja, alla slår varandra utom Colorado.
Ja, just det. Precis.
Alltså det är ju kväll efter kväll så är det överraskande resultat. Igår, vi tippar ju i bloggen, så tippas ju här omgång av mig och av väldigt många läsare.
Ja, Gojan Memorial Trophy.
Ja, just det. Ja, det heter det för att vår vän Gojan gick bort i slutet av förra säsongen tyvärr efter en hjärttransplantation. Mångårig stammis i kommentatorspåret. Så vi hedrar honom med att kalla den här tipsligan för Gojan Memorial.
Ja, det är fint.
Och igår då så bestämde jag mig för att nu gör jag som George Costanza i Seinfeld och går the opposite. Gör tvärt emot vad jag tror, vad mina instinkter säger. Ja, då fick jag ju in några tips.
Ja, det är lika bra.
Ja, det är lika bra att köra så.
Ja, det är helt otroligt att det ser ut som det gör. Även om jag ska ta upp det här direkt med någonting som är lite sensationellt med den här säsongen och apropå att det är så jämnt och att det är lite upp och ner och alla slår alla. Det är ju att regerande mästarlaget Florida Panthers, som visserligen är tungt skadedrabbat då, som vi alla vet, faktiskt ändå ligger sist nu. Det är så jämnt så att det inte är så jättelångt upp till strecket. Det är bara 5 poäng upp till en slutspelsplats. Men de är de facto sist i den östra konferensen när vi sitter och spelar in där.
Mm. Ja, det är ju anmärkningsvärt. De saknar Matthew Tkachuk och de saknar framförallt Alexander Barkov. Men som jag just har dividerat med en finländsk läsare som mejlade om, för jag skrev om Floridas problem i natt och i referatet, i nattens NHL-svep.
Just det. Mm.
Och då var han upprörd över att jag inte hade nämnt att Barkov var borta. Men så jag har nämnt det 100 gånger. Man måste inte ta upp det varje gång. Och det är ju fortfarande så att Bobrovski står, alla deras backar, deras bästa backar spelar.
Ja.
Och Reinhardt, Bennett, Marchand och så vidare. Mm. Ja, de spelar och de ska inte vara så här dåliga utan, jag menar, med alla de stjärnorna på isen.
Nej, precis. Det är ju faktiskt så att många av de där stjärnorna har ju inte levt upp till förväntningarna och till lite större ansvar. Alltså det tydligaste exemplet, jag har varit på en lite tidigare här under hösten, men det är ju slutspelsmaskinen och motsatsen till grundserieartisten Sam Bennett. Alltså.
Ja.
Ja, alltså han har ju spelat lite lite drygt antalet matcher han spelade i slutspelet förra säsongen nu här i grundserien och gjort klart färre poäng. Alltså han gjorde 22 poäng på 23 matcher i slutspelet, 15 mål och vann alltså Conn Smythe Trophy som hela slutspelets MVP. Här under hösten så har han spelat 25 matcher hittills, gjort 12 poäng, 6 mål. Ganska kraftig minusspelare också dessutom i den statistiken.
Ja.
Nej, alltså, och det var ju mycket snack om där när kontraktet gick ut. Ska Florida ha råd att förlänga med honom? Kommer han lockas av att Toronto erbjuder 10 miljoner dollar per säsong? Och visst, när det väl blir slutspel, då kanske vi kommer snacka sen Bennett igen. Eller är det OS till exempel när det är riktigt viktiga matcher? Men i grundserien har han aldrig riktigt levererat poäng tidigare heller. Förra säsongen satte han personligt rekord med 51 poäng. Och det är ju inte första centermaterial. Nu med utökat ansvar så ser vi att Sam Bennett har inte riktigt den nivån i sig ändå.
Nu vet vi ju att med eller utan skador så är de ju framförallt ett slutspelslag och tar inte grundserien på samma allvar som de tar slutspelet. Vi vet också att de motivationen i de här grå vardagsmatcherna den är inte på topp hela tiden. Och dessutom så har de ju som alla vet spelat exceptionellt mycket hockey de senaste åren. Mer än någon annan. Tre raka finaler.
Exakt, precis.
Bränslet räcker inte för evigt.
Nej.
Och ändå är vi ju väldigt många som tror, och jag med, att tar de sig bara till slutspel så kommer de att vara farliga där också. Men det måste ju ske först. Och visserligen så är det nu bara sex, bara inom citationstecken, 6 poäng upp. Men det här avståndet får ju inte växa, för då kan det bli riktigt jobbigt för mästarna.
Ja, precis. Det är ju ett 2-poängssystem, så att det är lite längre upp än vad man tror. I alla fall om man sitter och tittar med SHL-ögon på en tabell. Det är många lag i kön att passera. Så att, lite orolig måste man ändå vara över Florida Panthers. Sen vet vi att St. Louis har lyckats gå till slutspel och vinna Stanley Cup när de har legat sist i januari. Så det kan hända.
Alltså, hur många år ska den där fortsätta?
Precis, och liksom
den där anomalin som hände det året. Ja. Det är ju extremt ovanligt.
Ja.
Det har hänt en gång. Så varför fortsätter vi tjata om det för?
Nej, precis. Sen får vi se vilken form Matthew Tkachuk är då efter att ha missat så lång tid. Men nu är han ju åker skridskor igen och de hoppas att han är tillbaks kanske före jul eller åtminstone där i mellandagarna årsskiftet. Så att,
ja, han vill vara med på Winter Classic i Miami på 2 januari.
Exakt, och så vill han vara i full form inför OS som han redan är uttagen till för USA. Där ska det bli guld, i tanken för Tkachuk.
Ja, men de har, Paul Maurice har att jobba med. Han börjar se lite frustrerad ut när han håller sina beramade presskonferenser.
Ja, det är nog lite pressat där ändå, får man anta. Jag tycker också så här, i preview pratade jag en hel del om Anton Lundell. Jag tänkte att det här kan vara ett coming out party verkligen för Anton Lundell som den, liksom han har kallats mini Barkov och nu blir han Barkov den här säsongen för Florida. Han måste vara det i princip. Och jag har ju snackat om hur mycket poäng han har gjort där i tredje kedjan, framförallt i de senaste slutspelen när han har gjort mest 5-5 poäng, 2 slutspel i rad när de har vunnit Stanley Cup faktiskt ju. Och nu får han större förtroende och då tänkte jag att nu kan det nog bli en hel del poäng från Anton Lundell. Och visst, han har gjort 20 på 25 matcher, men det är ändå inte riktigt första kedja, liksom första centernivå på produktionen. Så att jag är lite besviken på han, sett till mina förväntningar i alla fall. Och kolla på Florida-tabellen vart de ligger också. Han måste höja sig också.
Men de är ju inte ensam favorit om att hacka här i början av vintern. President's Trophy-vinnarna är också utanför slutspel, det vill säga Winnipeg Jets.
Ja.
Och ser ju inte alls ut som de gjorde i fjol.
Nej.
Nu är Connor Hellebuck borta och det har väl märkts kanske mer än det borde, tycker jag. Det är som att laget blir dadligt och tappar helt kollektivt självförtroende när han inte står längst bak i grundseriematcherna.
Där har vi en grundseriemaskin. Han kan ju stänga igen butiken totalt och vinna matcher själv åt Winnipeg Jets så länge det är november-december i alla fall. Men nu har det ju blivit liksom, kollar man senaste resultaten så är det 1-5 mot Buffalo, det är 1-5 mot Carolina, det är 2 segrar på 3 veckor sedan Hellebuck gick sönder.
Ja, det är verkligen anmärkningsvärt hur viktig han är, inte bara som målvakt utan för hela lagets välmående.
Ja, och när jag kollar på underliggande statistiken så störtdyker den också. Det ser inte bra ut. Faktum är att Winnipeg Jets, ja, om vi även räknar med matcherna när Hellebuck stod, så är de botten 5-lag i NHL när det kommer till expected goals till exempel. Alltså, de släpper till en hel del bakåt och de skapar inte så våldsamt mycket framåt relativt sett. Så att faktum är att de ligger där de ligger av en anledning, alltså rättvist om man ser till de kategorierna.
Men vi var väl inne på det redan när vi gick igenom hela Thanksgiving-tabellen där. Ja. Det brister på djupet väldigt mycket. Ja. Jonathan Taves och Gustav Nyqvist inte riktigt har varit vad de hade hoppats.
Nej, precis. Och de liksom, tappet av Ehlers är ju kännbart. Liksom, mm. När de inte hade så där jättemånga offensiva hot tidigare heller. Ja, Winnipeg, det är illavarslande där. Betydligt mer orolig för dem faktiskt än för Florida, måste jag säga.
Ja, kanske det. Men vi har ju fler tänkta contenders som slirar i Edmonton och Toronto. Det är ju åtminstone konferensfinalmaterial.
Ja, ja. Jag tycker faktiskt att Toronto nu har spelat upp sig lite grann. De slog ju just Florida här senast. Ja. 4-1 borta. Skönt för dem på många sätt. Efter vad som
ja, det är en rival. De har åkt ut flera gånger mot dem i ja, slutspel.
Precis, och jag tycker att de har tajtat till det defensivt också. Att de kanske spelar lite tråkigare än vad de vill göra. Craig Berube ville visserligen stå för ett tätt defensiv och har applicerat det sedan han kom in i klubben, men den här säsongen har de ju läckt bakåt, men nu tycker jag att de har fått ihop det lite bättre, att det är bättre tendenser de senaste två veckorna faktiskt.
Ja.
Matthew sitter tillbaka också nu från skadan.
Ja, och Edmonton vinglar för mycket hit och dit. Det var vi också inne på det förra veckan, att de gör någon riktigt bra match och säger hela tiden, ja nu har vi hittat vårt spel nu, och sen kommer det någon platt match efter det igen. Ja. Nu igår då så fick de stryk av Minnesota hemma, heta Minnesota.
Ja.
Men då spelade de rätt bra. Problemet var att de stötte på världens hetaste målvakt. Från Västerås och Luleå. Jesper Wallstedt, 23. Höll fjärde nollan på 6 matcher. Väl?
Exakt, det är ju helt otroligt alltså.
Ja, det är faktiskt. Vilken saga det här håller på att bli om den är 23-åring. Alltså, vi har inte upplevt en målvaktsstory av den här sorten. Svensk målvaktsstory av den här sorten. Sen Henke Lundqvist genombrott för exakt 20 år sedan.
Nej, det kan man ju inte säga. Visst, vi har haft...
Och inte ens han höll 4-0 på 6 matcher. Nej. Det har ingen rookie gjort. Det hörde vår gode vän Kristoffer Bodin av sig om igår. Han har ju minst sagt koll på målvakter.
Så är det.
Och sa att det har inte hänt sedan 1938. Ja, det... att en rookie har 4-0 inom ramen av 6 matcher.
Ja. Nej, han är ju The Great Wall of St. Paul alltså.
Ja.
Det blir bara tydligare och tydligare att han är en vägg alltså. Och hittills på sina 10 matcher totalt som han har fått stå. Han har ju fortfarande inte lämnat en NHL-match den här säsongen. Tomhänt med poäng. Alltså han har vunnit 8 av 10 och de 2 andra är på övertid.
Ja.
Det är liksom
det var ju början när de hade jobbigt och förlorade på övertid.
Ja.
Han leder ju också all statistik helt med otroliga siffror.
Ja.
Alltså, räddningsprocenten 9,44 och insläppta mål i snitt 1,74.
Ja, och han är den enda målakten i ligan som snittar, och nu blir det avancerad statistik igen som jag brukar hänvisa till, alltså goals saved above expected. Han har plus 10 på 10 matcher, det vill säga han borde ha släppt in ett mål mer per match i snitt. Mm. Och visst, det finns andra målakter som har mer totalt sett, men inte samma snitt på bara 10 matcher så att säga. Så att han är ruskigt het. Och det vill också lägga till att visst, Minnesota är väl någorlunda kända under många år för att ha ett ganska bra försvarsspel och ofta ganska bra målvaktsspel, och de har ju redan en bra svensk målvakt där i Gustafsson. Men alltså, är man Minnesota-målvakt, då får man en hel del skott på sig. De har släppt till tredje flest skott emot den här säsongen, Minnesota. Sen är inte alla livsfarliga sådär, men det är ändå mycket skott för en Minnesota-målvakt att mota. Och många av de här matcherna han har vunnit nu och hållit nollan, så är det ju minst 30 skott, uppemot 40 skott, över 40 skott några gånger också.
Ja, han hävdar ju själv att utespelningen gör det så enkelt för honom, för att han ser var puckarna kommer ifrån, det är mycket utifrån.
Ja.
Och det kanske är sant, men hans... Det är bara braksuccé, och alltså Sam Hallam och company har inget annat val än att ta ut honom. Man måste ju med till OS.
När vi satt och stack ut hakan lite grann för 2 veckor sedan och sa att ja, det är nog kanske läge för Sam Hallam att ringa till Jesper Wallstedt när det närmar sig OS-trupp. Men nu känns det ju liksom att han har ju en av 3 platser. Han kanske till och med första keeper.
Ja, det tror jag. Alltså han, då pratade vi om att det var en liten sample size, men det är det ju inte längre. Nu har han stått 10 matcher och varit, framförallt på slutet, fantastisk. Och de säger ju att dagsform ska avgöra. Vore jag dem så är det ju båda Minnesota-målvakterna följer med till OS. Och sen står det mellan Ullmark och Markström. Det
trodde man ju inte kanske inför säsongen. Då kanske snarare Ullmark och Markström var de mest givna. Och så Gustafsson ganska given just som trea. Men den hierarkin liksom. Nu är det nästan omvänt. Men jag vill också lägga till det med Wallstedt, alltså vilka lag det han har mött. För det är inte, tar man de fem senaste matcherna här, så är det alltså senaste, det är nollan mot McDavid's Edmonton i Edmonton. Dessförinnan
och Edmonton var bra alltså. Ja. De skapade mycket. Men det gick inte att få hår på The Wall.
Nej. Och matchen dessförinnan, ingen nolla visserligen, men straffseger, väldigt tight match mot Colorado, klipper av deras 10 matcher långa segersvit. Ja, det tar stopp mot The Great Wall of St. Paul. Matchen innan dess, Winnipeg borta, Winnipeg som jag sågat lite nu visserligen, men en viktig match för dem, lite rival till Minnesota också där uppe i norra Nordamerika. Han håller nollan. Dessförinnan Carolina hemma, seger. Dessförinnan heta Anaheim hemma, seger. Så att, det är inte inga dussellag heller han spikar igen mot.
Nej. Och han fortsätter ge väldigt bra intervjuer. Han är ju citatmaskin också.
Ja.
Kvick, rapp och det finns lite salt i det där. Som du sa här förra veckan, pratade om hur skönt det var att ge fingret och de som hade.
Ja, det är inte många som säger långfingret, som ger långfingret i en intervju.
Nej, och igår i tv-intervju efteråt direkt, hur hanterar du det här? Hur kan du behålla din ödmjuka attityd? Och så direkt, för att om jag ändrar min attityd, då blir det som i fjol igen.
Ja, just det. Ja.
Du ser det här som, jag tar inget för givet, jag lever min dröm, och det är helt underbart.
Ja. Ja, det är otroligt alltså. Vilken målvakt vi har på gång där. Och återigen, som sagt, den högst draftade svenska målvakten genom tiderna. Vi vet att potentialen finns här. Han liksom fick ju rubriker redan när han var 15-16 år här hemma i Sverige. Kanske ännu tidigare till och med. Det har ju varit en jättetalang hur länge som helst. Och nu ser vi ju vilken nivå han har i sig. Alltså. Det här kan vara en målvakt vi pratar om de kommande 10-15 åren. Alltså.
Otroligt. Vilken story. Jaha, vad har du med på lager då? Ekeliv.
Men jag tänkte väl att nu kanske vi hoppar tillbaka lite grann till negativt då visserligen, men vi hade ju tänkt snacka lite grann om coacher som eventuellt hänger lös, med tanke på att det går ju en coach och väntar på jobb som alltid har jobbat, haft det i 2 decennier i sträck, men just nu är arbetslös, och det är Peter Bohr. Han ska visserligen hänga med Kanada till OS ju.
Och han har jobb att göra.
Precis, och han har jobb att göra där, så att det kanske inte går någon nöd på honom så. Men han vill ju in i NHL igen, och vart skulle han i så fall kunna hamna? Det tror jag.
Ja, det är ju så här att det är en annan effekt av att det är så jämnt och ovisst och korta avstånd i tabellen. Mm. Och alla slår alla. Så är det färre coacher än vanligt vid den här tiden på året som sitter löst. Mm. Alla tycker fortfarande att de har chansen och så vidare. Och de som det går riktigt dåligt för, Calgary, St. Louis och Vancouver, det är ganska nya coacher som de ändå tror på mycket där.
Precis, Anna Foot är precis nyanställd i Vancouver, och Ryan Huska fick nytt kontrakt i oktober.
Och Montgomery har ju liksom fortfarande väldigt hög status i St. Louis. De tog in honom, de sparkade den förra och tog in honom så fort han blev ledig.
Det var ju vid Thanksgiving förra året, så det vore märkligt att göra sig av med honom redan nu, eller det skulle kanske inte se så bra ut i alla fall.
Nej, men de två man börjar fundera på, det är västra konferensen då. Det är Nashville, det är Andrew Brunette, föremål för mycket ryktespel, för det har ju gått så dåligt för Nashville. Och även om vi ju är överens om att det nog i första hand är Barry Trotz fel, som har byggt ett konstigt lag. Nu slog de ju Calgary i jumbofinalen igår då, ganska övertygande.
Ja, det var ju skönt för dem med en 5-1-seger. Mm.
Ja, och Trotz svär ju på att Brunette sitter säkert. Men vi har ju identifierat en annan som kanske ligger i sig till, och som den som du sa, vi nämnde honom aldrig vid namn, men det är ju Peter Bohr då, som står först i kön och väntar på att få ett jobb. Jag vet inte hur det är med hans attityd visavi mormoner, men det kan bli så att han får flytta till Salt Lake City då. För där går det lite jobbigt för han, Torgny Mogren höll jag på att säga. Men,
Andrew Torgny.
Ja, jag säger Torgny.
Ja, Torgny. Ja, det är bra. Ja, alltså Utah, det här, vi brukar prata om poplag. Pratade mycket poplag förra veckan, och Utah var ju ett poplag. Och jag gick igång på dem ganska ordentligt där i oktober när de öste in mål och toppade västra konferensen ett tag. Och det kändes som att nu har de tagit klivet. De har ju ambitionen också om att bli ett slutspelslag den här säsongen onekligen. Och ännu större ambitioner än så på sikt. Verkligen etablera sig på övre halvan nu. Det är tanken, definitivt. Kravbilden från ägaren Ryan Smith. Men faktum är att tar vi bort oktober och så räknar vi tabellen från 1 november istället, då är de näst sämst i hela NHL nu, Utah. Det är bara just Winnipeg som är sämre. Winnipeg är sämst, Utah näst sämst. Så det är en riktigt dålig månad de har bakom sig. Och nu har de 4 raka förluster när vi sitter och spelar in det här.
Ja, och vart ju faktiskt tilltvårade ordentligt av San Jose igår.
Ja, det är ändå San Jose. Det är visst, San Jose ligger på slutspel. Det är imponerande, men det är inte ett lag som ska tvåla till Utah med den kravbilden som Ryan Smith har där på truppen nu. Vi vet ju ändå att han har satsat med Sergachev-traden direkt förra året. I somras var det Peterka de smällde till med. De anmälde intresse att kolla Mitch Marner. Är du sugen på att komma till Utah? Nej, men vi är ändå där och sneglar lite grann. Så att ja, jag kan tänka mig att de hör av sig till Peterborg och ser om han är sugen på att komma dit.
Ja, nu verkar det ju för sig då som att han vad heter han i GM?
Armstrong.
Han verkar väldigt lojal mot Torgny Mogren.
Ja.
Ja. Han tycker att han är bra på 5 milen. Därför får han.
Det kanske är så. Ja. Nej, men han har ju varit där länge. Det är en 56:e säsongen nu, inräknat Arizona. Så att, och ja. Samma sak för Armstrong. Så att, de har ju suttit ihop lite grann. Så att, han kanske ser det som ett slag mot sig själv.
Ja.
Att sparka Torgny.
Ja. Men förr eller senare så tror jag vi får se DeBoer. Även Tortorella har ju meddelat att han gärna tar ett lag. Så vem vet?
Ja, precis. Men...
tårtan i Mormonland. Det är något spännande med det.
Ja, just det. Det hade ju varit något också. Sen kan vi nämna också att en annan faktor som kan spela in för coacher, det är ju om de har utgående kontrakt, då är det ju lättare att sparka dem. Liksom. Om man tänker ekonomiskt. För vissa klubbar i alla fall där pengarna är viktiga. För ett lag som Toronto till exempel spelar ingen roll i ekonomin. Där kan man ju anställa och sparka hur mycket coacher som helst egentligen.
Men för Calgary...
Ja, men för Calgary till exempel så är det ju, funkar det inte riktigt att sparka en coach man precis har förlängt kontraktet med. Den enda som just nu har utgående kontrakt av coach i ligan, det är ju då Lindy Ruff.
Ja, ja att, han tycker jag borde få spara. Ja. Men det har jag tyckt sen 70-talet höll jag på att säga. Men det är ett bra tag. Men det, han, ja. Det är samma där. Det verkar ju vara en väldig lojalitet i klubben med honom.
Ja, precis. Och där känns det inte heller som att Peter Bohr står och väntar på att få ett samtal och liksom hoppa på Buffalo Sabres. Han skulle säkert göra bra det. Det skulle vara bra för Buffalo Sabres, men jag har svårt att tro att det är det jobbet han sitter och väntar på.
Ja.
Han kan nog välja att vraka lite mer.
Ja, men vad gäller Calgary så får man ju säga som parentes också att det var ju riktigt bedrövlig insats i Nashville. Alltså det är jumbofinal.
Ja.
Bortsett från prestigen så är det extremt viktiga poäng och så gör de... Ja, de har gjort många dåliga matcher, men det här var kanske den sämsta. Och det liksom känns som det understryks att de måste ju bränna ner det här brasan och starta om på nytt. Men vägrar ju gå den vägen.
Ja, precis. Det där med kritik mot Malone, det där som sitter och säger att vi ska inte trada Nathan Kadri, vi behöver fler Nathan Kadris och så vidare. Och att han får nytt kontrakt, precis som general manager Craig Conroy och fanbasen bara känner att jaha, accepterar vi det här? Att bara lunka på och inte riktigt göra någonting. Varken trada bort eller trada till oss. Gör någonting. Bränn ner det här och låt oss få Ivar Stenberg eller Gavin McKenna i sommar istället.
Jag vill se Rasmus Andersson i ett bra lag.
Ja. Ja.
New Jersey.
Tampa?
Nej, inte Tampa.
Ja, nej men tycker du vi ska hoppa på... Har du något mer du vill säga eller tycker du vi ska gå in på månadens awards? Det har gått en månad sen senast.
Ja, det kan vi göra. Bara jag får gå och hämta lite kaffe så.
Ja, gör det. Klassiker. Och då passar faktiskt jag på att slå en 7.
Ja, men du är ju, det är ju Ekelins speciale, dina awards varje månad.
Ja.
Men du tar ju inte månad för månad, utan du menar att det är temperaturen för hela säsongen.
Ja, liksom vem som leder respektive trofé-race vid det här laget, om man räknar in hela säsongen, både oktober och november, vad de har samlat på sig.
Mm.
Och vi brukar ju börja med Hart Trophy, det mest prestigefulla priset. Ja.
Ja, och där tycker jag att det är en som står ut mer än alla andra, som just nu är världens bästa hockeyspelare. Vem kan det vara, Jonathan?
Ja, det är han som jag har satt som nummer 1. Det går inte att säga något annat än att Nathan MacKinnon är i högsta grad Hart-mässig just nu.
Ja. Och tog man bort honom om inte han fanns, då skulle en lagkamrat vara det. Då skulle det vara Cale Makar.
Ja, alltså faktum är att jag tycker det känns lite konstigt alltid när två från samma lag ska nomineras till ett MVP pris liksom. Men det vore märkligt om inte Cale Makar blir nominerad till Hart han också, med tanke på hur överlägsen han är på sin position. Han är ju solklar Norris-ledare i den kategorin också, som vi kommer in på, men det kan jag avslöja redan nu såklart. Så att Cale Makar är ju också liksom på MVP-nivå.
Vi pratade om det för någon månad sedan här, när vi pratade om radarpar. Ja. Det udda är att det är en back och en forward, eller en center till och med, som utgör deras bästa tandem. Men det är ju så. Det är de två tillsammans är ju ett fruktansvärt hot mot alla.
Ja, och det som är speciellt med Cale Makar också är att jag tycker han är så lik Nathan MacKinnon i spelstilen på många sätt. Alltså med den här explosiviteten. Alltså han känns som backarnas Nathan MacKinnon, tycker jag. Ja. I sättet han stormar fram på isen på samma sätt. Med sin pondus, med sin oräddhet, med sitt skott, med sitt passningsöga. Det är två oerhörda klassspelare. Och Nathan MacKinnon, båda leder ju en poängliga kan man säga med 6 poängs marginal. Nathan MacKinnon den totala med 6 poängs marginal. Och Cale Makar backarnas med samma differens. Och så kan man lägga till också att Nathan MacKinnon just nu har han plus 32 plus minus statistiken. Och det är ju en kategori man kanske inte lägger så mycket vikt vid. Men plus 32 på 26 matcher sticker ändå ut. Och det innebär att han är on pace för över 100 i plus minus. Plus minus 100 är han on pace för. Och det skulle vara den fjärde spelaren genom tiderna som lyckas med det i så fall. Och det har inte hänt sedan Wayne Gretzky då på 80-talet. Att en spelare haft plus 100. Men det, ja, där är den takten håller faktiskt Nathan MacKinnon just nu.
Ja, han lyser mer än vad Connor McDavid gör.
Ja.
Den här i hösten. Ja. Men sen är det ju några kids där som faktiskt är väldiga MVPs för sina lag. Ja. Och det är tre unga trion, Macklin Celebrini, Connor Bedard och Leo Carlson. Alltså de är ju inte bara unga stjärnskott, utan de är sina lags klart starkaste spelare.
Ja, det tycker jag faktiskt. Vi måste ju ändå nämna Leo Carlson i sammanhanget här också, men lite över honom ändå tycker jag rent hartmässigt kanske Macklin Celebrini och Bedard är, med tanke på att de är ju två och trea på poängligan dessutom.
Ja, men det kommer ju att handla till slut om vilka av de här lagen som går till slutspel och hur mycket det har betytt för den stjärnan har gjort. Ja. Och just nu är det Anaheim som känns säkra som slutspelslag av de tre.
Ja, men det är ju, alltså, för att först prata lite Celebrini och Bedard, alltså, om man ser till, jag brukar kolla lite grann hur överlägsen man är, alltså rent MVP-mässigt, och hur överlägsen man är i laget jämfört med tvåan i interna poängligan då. Mm. Och då är det faktiskt samma differens för MacKinnon ner till Natchez som det är för Macklin Celebrini ner till Will Smith. Det är 13 poängs marginal internt. Och för Connor Bedard, då är det 15 poängs marginal.
Han har verkligen varit helt lysande beslut. Vilka mål han gör.
Ja, exakt. Det är ju, alltså, han har ju mängder med highlight reels som man kan spela upp från den här säsongen.
Och inte bara, alltså han, jag tycker det är positivt att alltså, han har ett jävla temperament också. Han hamnar mycket så här, uppeldade situationer.
Ja, han tar ingen skit. Nej. Han är lite lättkränkt. Känns nästan som en tampaspelare.
Ja, men jag tror att det är bra, den elden.
Ja. Sen vill jag också till Bedards försvar, var fel ord, men liksom hans argument kanske snarare för att hylla honom då. Alltså, jag ska inte racka ner på Andrei Burakovsky eller på Tyler Bertuzzo och sådär. Men det är ändå inte riktigt samma nivå av lagkamrater, tycker jag, som kanske, alltså Will Smith är ju en supertalang i sig som Macklin Celebrini har som radarpartner. Eller Nathan MacKinnon som liksom har växt upp i NHL-karriären med, i motsvarande ålder då, med Landeskog och Rantanen. Bedard har inte riktigt den radarpartnern, även om Burakovsky har fått bra kemi med honom, så kanske, jag tycker inte det är riktigt samma nivå av spelare. Så det tycker jag verkligen är häftigt med Bedards utveckling, att han gör det här lite på egen hand trots allt, får man säga, jämfört med de andra kanske.
Ja. Jag ska lägga till de svenska, mina svenska nominerade i varje klass.
Ja, ja.
Och det är då Leo Carlsson, Jesper Wallstedt och William Nylander som är mina tre svenska hartspelare.
Ja, det låter bra. Är det nomineringsjuryn som ringer här? Eller? Det ringer i bakgrunden.
Ja, det gör det. Ja. Vänta, du får, vänta.
Ja. Ja, och så har vi Norris Trophy då, och ja, det är ju ingen hemlighet såklart att det är Cale Makar som är världens bästa back.
Nej, det har vi ju, han är ju liksom även Hart-kandidat, och då är man given som Norris-vinnare också. Han har nästan ingen konkurrens i år hittills.
Nej, om att vinna den här trofén igen, nej, det är såklart att Makar kommer vinna. Sen tycker jag Werenski är bra i år igen. Han hade ju sitt verkliga genombrott i fjol när han gick över 80 poäng och var grym med Four Nations dessutom, och han är en poäng på matchen även den här säsongen, så han tycker jag ska vara nominerad. Sen tycker jag faktiskt, eller som vi brukar säga, är du, eller som liksom, om inte för att vinna några trofé, men åtminstone bli nominerad, det är ju Miro Heiskanen, och nu tycker jag att han är nomineringsmässig onekligen den här säsongen i Dallas.
Ja, i och med att Quinn Hughes har varit mycket skadad och inte riktigt kommit upp på normal nivå kanske.
Mm, och dessutom att Thomas Harley haft en oväntat svag säsong, tycker jag, efter sitt stora kontrakt han skrev och blev bättre betald än Miro Heiskanen. Så tycker jag Miro Heiskanen i sin tur har liksom svarat upp mot det och tydligt markerat att det är han som är Dallas ledande back.
Ja.
Så han tycker jag har varit jättebra den här säsongen. Viktigt för Finland också, som vi ska prata mer om efter detta, för då ska vi ta ut den finska OS-truppen.
Just det, den har vi på lut också.
Ja.
Darra, blåvita vänner i lyssnarkretsen.
Ja, precis. Och ja, då kan vi bjuda redan nu på en nominering till Norris Trophy för Miro Heiskanen.
Och vi får ringa upp Jarko. Ja, det är klart han ska ha det.
Ja, det är självklart. Det är skandal att han inte har mer nomineringar sen tidigare. Ja. Nej, men sen tycker jag man kan slänga in kanske, alltså nämna ändå Jake Schickrin som gör det jättebra den här säsongen. Fjol redan för Washington, men nu leder han ju backarnas skytteliga. Mer mål.
Ja, han dräker in mål alltså. Ja.
Han har ju vunnit skytteligan för backare tidigare i Arizona, men sen har det varit lite sist och där kanske några säsonger, och så bra igen i Washington, och nu är han ju rena rama Ovechkin där på backplats. Så att, ja. Jag ska bara fråga en grej gällande McCarr. En känsla jag har, som kanske är en felaktig känsla jag har, men jag frågar dig, hur gammal tror du att Cale McCarr är?
Ja, det borde jag väl veta.
Ja, men gå på känslan, en spontan känsla.
24.
Ja. 27.
Ja, det går fort. De ser, växer det upp så fort.
Ja, men jag menar det. Alltså, det är det att jag tänkte också att han är 24-25 fortfarande. Liksom, att, ja, man tänker det, Cale McCarr, oj vad spännande och ung han fortfarande är. Liksom, han ser ung ut fortfarande, rent utseendemässigt tycker jag.
Ja.
Men han är ändå 27 nu. Han är alltså årsbarn med Elias Pettersson, med Patrick Laine, med Auston Matthews till exempel. Han är äldre än Miro Heiskanen. Han är
Jag tycker det är konstigt att de är så gamla redan.
Ja.
Jag säger som en småbarnsförälder. De växer upp så fort, Jonathan.
Ja, men det känns märkligt att Cale McCarr är äldre än Miro Heiskanen till exempel. Är äldre än Nico Hischier och sådär. Han känns fort, ja, jag vet inte. Men när vi kommer in på Calder sen, som vi ska prata mycket om. Men då tycker jag ändå lite anmärkningsvärt vad Matthew Schaefer gör just nu, som alltså är 18 år. För att det ska man komma ihåg, när Cale McCarr tog ligan med storm, så var han ändå, alltså hans första hela säsong i ligan, så var han 21. Han kom in så pass sent i ligan. Matthew Schaefer gör vad han gör nu, 3 år yngre liksom.
Mm.
Så det är anmärkningsvärt tycker jag. Och Cale McCarr är alltså redan 27. Men han börjar först som 21-åring. Det vill jag bara lägga till.
Ja, okej. Okay. Ja, det är... Ja. Ja, speciellt. Schaefer skulle jag kanske... Ja, han och Lane Hudson tycker jag ändå ska nämnas i norra diskussionen också.
Ja, det är på den nivån alltså.
Ja.
Det är helt otroligt. Ja.
Vad gäller svenska så är det inte lika givet som det har varit i flera år. Nu är Victor Hedman då till exempel har ju inte spelat så mycket. Han är ju ganska skadad. Ja. Erik gör det bra, men är inte given etta, utan den svenska back som producerar mest är Oliver Ekman Larsson. Han har en ny vår mitt under hösten i Toronto.
Ja, precis. Snacka om att han har, ja, framförallt produktionsmässigt ju den här hösten. Men vilken metamorfos i karriären då, att gå från den här hackkycklingen utköpt i Vancouver till Stanley Cup-mästare med Florida, fint kontrakt sen i Toronto, och nu liksom poängmaskin igen.
Ja, ja. Ja, det är OEL, Rasmus Dahlin och Erik Karlsson säger jag, men Rasmus Andersson som och Victor då ändå som bubblar.
Ja, jag tror nog att Hedman är på gång in i spel här snart igen också.
Det hoppas vi verkligen. Nu är, Hampus Lindholm kan också nämnas tycker jag faktiskt.
Ja.
Lite som bubblare. Han gör det tidvis extremt bra i Boston.
Ja, som jag har nämnt några gånger. Marco Sturm favorit. Direkt i Boston.
Ja, går vi på Vessina nu då?
Ja, då tar vi Vessina.
Jesper Wallstedt.
Ja, alltså... För, ja.
För november, de senaste 3-4 veckorna så är han ju Vessina vinner.
Alltså utan tvekan, det är han ju. Då är han ju, utmanar han ju onekligen Matthew Schaefer också om rookiepriset, om vi bara räknar november. Han blev ju månadens rookie av NHL själva.
Vi kommer till det.
Men Vessina, ja, han ska nog ha en nominering faktiskt, Jesper Wallstedt, även om han bara spelat 10 matcher, medan de flesta första keeprarna är runt 20 matcher nu.
Ja, det kommer ju.
Ja, Så att, nej, det luktar verkligen Vezina Trophy. Doftar kanske man ska säga runt Jesper Ballstedt.
De har ju fortfarande inte liksom riktigt vågat ta ifrån bussen statusen som första målis. Men för han är ju också väldigt bra. Liksom. Men nu har han konkurrens som han aldrig haft någonsin.
Ja, men för att lyfta Filip Gustafsson lite grann också. Nu dras ju de här siffrorna upp verkligen av Jesper Wallstedts nollor. Men Minnesota har det bästa målvaktsspelet totalt sett i ligan den här säsongen. Högst räddningsprocent på båda sina keeper. Så är det.
Ja, fantastiskt.
Så Filip Gustafsson gör det jättebra han också.
Men jag känner på mig att Jesper Wallstedt kommer att bli OS-hjälte. Han kommer att bli folkkär på grund av sitt otroliga spel i Milano. Fantastiskt!
Ja, du ser. Ja, nej, men de andra målvakterna jag har slängt fram här i alla fall, det är ju Logan Thompson som fick det här priset senast vi gjorde awards-uppdatering i oktober då, eller i början av november. Och sen har jag även nämnt, snacka om att han har studsat tillbaka den här säsongen, alltså Jeremy Swayman i Boston, som jag tycker är den verkliga orsaken till att de har överraskat lite den här säsongen. För att jag nämnde ju det den här förra veckan, att de förväntas släppa in mest mål av alla lag i hela ligan. Mm. Så att Jeremy Swayman har haft att göra, men han ligger i sin tur då på plus 18 i goal save above expected. Han har verkligen varit bättre än vad han förväntas vara, vad ska jag säga, vad en snittmålvakt hade gjort enligt den modellen. Han har hållit kvar eller vunnit väldigt många matcher åt Boston. Så att Swayman har jag med som nominerad här också. Och sen har jag också slängt med Spencer Knight, som jag har hyllat här hela hösten, i Chicago, som verkligen har fått sitt genombrott.
Då vill jag också nämna Colorados båda målvakter, Scott Wedgwood och Mackenzie Blackwood.
Ja.
Och sen tycker jag att du är blygsam som inte nämner The Big Cat också, ja, nere i Tampa.
Ja, jag har skrivit
tycker det känns som, jag tycker det känns som Vasilevski är på väg tillbaka i kanonform. Han har ju varit enorm nu när de har haft alla sina skador.
Ja, jag var faktiskt lite blygsam. Jag tänkte att du skulle ha med en, så tänkte jag att nej, jag ska lyfta fram några andra och inte bara vara Tampa hemmablind igen, men absolut, det är ju Vasilevski ruskigt bra han igen nu också.
Ja, på svensk sidan då, då säger jag Jesper Wallstedt, Filip Gustafsson, och sen är det hugget så stucket mellan Ullmark, Markström. Men vi har ju också Jonas Johansson, har också varit bra i Tampa.
Ja, han har varit bra i Tampa. Det har inte spelat så stor roll om Vasilevski eller Jonas Johansson har spelat de gånger Jonas hoppat in. Det är...
Och, ja.
Alltså Ullmark, varken Ullmarks eller Markströms statistik är speciellt bra, men det man ska säga speciellt om Ullmark tycker jag, det är att han vinner matchen i alla fall. Alltså om man bara kollar på den kolumnen liksom, så har han radat upp en hel del segrar faktiskt, Ullmark i alla fall.
Alltså du säger att det är Markström som får stryka på foten och missa sitt sista chans att vara med på OS.
Nej, jag tänkte vi ska ju ta ut den svenska truppen här om några veckor.
Så småningom. Uff, vad svårt.
Ja, och då ska jag verkligen tänka igenom det här. Och när jag har liksom ställt dem mot varandra tidigare, när jag tänkt lite för mig själv här, så, alltså Ullmark, han har väl fortfarande inte vunnit en enda slutspelsserie, och han har blivit utkonkurrerad av Swayman varje år där i Boston när det verkligen har ställts på sin spets, medan Markström har inte heller liksom mängder av slutspelsserievinster, men tycker ändå han varit bra i slutspel många gånger. Han var grym mot Carolina senast och gjorde den serien mycket jämnare än vad den var spelmässigt. Så att då tänkte jag faktiskt kanske Markström ändå. Men ja, vi får se.
Yes. Ja, ska vi ha rookies nu då?
Nu tar vi rookies.
Det är ju en väldigt speciell klass i år.
Verkligen.
Med framstående på alla positioner.
Ja, alltså det, normalt sett så brukar det vara en forward som vinner det här priset ju. Och det finns forwards att prata om, såklart, även i år. Men det känns som att det står mellan en back och en målvakt.
Ja, ja precis. Och då är det Jesper Wallstedt, återigen vi får nämna. Och så är det Matthew Schaefer.
Ja.
Ja, det är hugget som stucket där också. Båda imponerar ju enormt. Men Wallstedt kanske lyser ännu mer just nu.
Ja, precis. Även om... ja. Ja, men sen är det såklart, alltså Schaefer, han är 18 år som sagt. Han har satt massa rekord där under hösten som yngst någonsin med ena och andra liksom, eftersom att han är så ung och redan nu så bra. Och spelar mest i hela New York Islanders, så spelar 4 minuter mer än någon annan rookie. Och han är ändå yngst av allihopa liksom.
Jag är ju den första att skriva under på att han är ett mirakel.
Det är han faktiskt. Sen om man ska komma med en liten kritik här, eller kritik, men en liten liksom asterix kring allt det här, speciellt när det kommer till hans speltid och hans användning, och alla pratar om hur mycket förtroende han får av Patrick Roy, och vissa matcher har varit uppe i 27 minuter så här. Men i många gånger har ändå Patrick Roy varit ganska noga med att matcha honom ganska snällt ändå. Det har liksom inte varit så att kasta in honom mot vem som helst, mot Conor McDavid eller mot Nikita Kucherov, eller alltså, du förstår, liksom att han ska möta motståndarens bästa spelare hela tiden. Utan kollar vi till exempel när de möter Boston, då spelar han bara en minut mot David Pastrnak. När de möter, när han möter Edmonton, då spelar han bara två minuter mot Conor McDavid. Den forward han har haft mest speltid mot hittills den här säsongen, det är Justin Sordiff i Washington. Så det säger lite grann om liksom hur Patrick Roy matchar honom i alla fall. Att han hittar lite enklare minuter mot tredje, fjärde kedjan också. Inte bara liksom, mot vem som helst.
Men sen är han ju inne både framförallt powerplay, men har väl också varit inne och döda utvisningen.
Ja, han har spelat en hel del boxplay också. Så att, annars kommer man inte riktigt upp i de där stora minuterna han har totalt sett. Så att, nej, det är ju, jag ska inte vara kritisk mot Matthew Schaefer, utan han är ju en, som du säger, ett mirakel i princip.
Ja, men det finns ju även forwards som det är väldigt, väldigt roligt att se. Demidov i Montreal håller uppe bra produktionstakt. Seneca, den lilla, han ser ut som 12. Jag såg dem där i Anaheim. Han leder ju rookiesarnas poängliga nu.
Ja, han har ju gått upp i topp 20 pinnar nu.
Ja.
Och, ja.
Det är många jag är imponerad av. Alltså, Ryan Leonard i Washington, det är ett hett Washington som nu har vunnit 5 raka och faktiskt ser nästan bättre ut än i fjol.
Ja, jag som hyllade dem förra veckan, då var det lite sådär.
Ja, nej, då hade jag fel. Förlåt. Kapanen går också bra i Montreal. Vi har Emmett Finney. Han kommer av sig lite kanske då, men har varit bra till och från. Zev Bouyum i Minnesota.
Han tycker jag är tydligast att han är, man ser att han är tonåring i försvarszon, men offensivt så ser man att han är, ja, är lite grann av en Matthew Schaefer liksom. Det är ruskigt bra med pucken igen.
Ja. Snuggerud?
Snuggerud, ja, tyvärr opererad och skadad han med nu, vad jag förstår.
Hur säger man Snuggerud på ditt andra språk?
Det är Jimmy Snuggerud.
Ja.
Bra Stavanger.
Ja. Mm. Det är han ju inte.
Nej, det är han nog tyvärr. Han är någonstans.
Han är från Bergen.
Ja, det kanske han är istället. Ja. Nej, men sen en som, om man går igenom rookiesernas poängliga så hittar man honom knappt. Han har bara gjort 3 poäng hittills. Men en som jag vill lyfta fram och som vi knappt har pratat om här under hösten, men som har etablerat sig nu, känns det som i NHL. Vi får se om han håller sin plats när vissa mer etablerade backar kommer tillbaka från skada. Men det är Joel Nyström i Carolina.
Mm. Ja, det kan vi snacka om dålis.
Det är en dålis. Här i SHL så har jag varit ganska framträdande ett par säsonger i Färjestad och gjort upp mot 30 poäng de 2 senaste säsongerna innan han kommit över nu till Carolina. Så tänkte man väl att han skulle få, det tänkte väl Carolina också, att han skulle akklimatisera sig lite längre i AHL. Men så har ju liksom så många backar där gått sönder, inte minst Jacob Slavin, och då har Nyström fått spela. Och faktum är att, ja, alltså han har varit så bra nu så att en annan bra rookie som man verkligen trodde på inför säsongen där, Alexander Nikishin, som vi har hyllat och som vi trodde skulle bli en rejäl impactspelare den här säsongen och som har varit bra delvis också. Men han har snarare, alltså vissa matcher så har Nikishin fått vara sjunde back för att Nyström har han inte petat. Så Nyström har fått spela mycket där nu på slutet och gör det väldigt bra, har fantastiska underliggande siffror. Är ju skicklig med puck men också duktig defensivt. Alltså jag får lite så här Jonas Brodin-vibba på honom för att han är Karlstadsson. Han kanske inte är den största backen rent storleksmässigt, men han är så rörlig. Han är så smart, positionssäker, skicklig i urspelen och så vidare. Nej, där känns det som att vi har en ny bra back på gång i NHL som redan nu etablerar sig.
Mm. Ja. Svensk sidan, där är det då helt givet att det är Jesper Wallstedt som är årets rookie. Och sen är det väldigt jämnt mellan ett antal. Det är Linus Karlsson som gör det bra i Vancouver. Han börjar producera som, nästan som i AHL.
Ja, han är uppe nästan tvåsiffrigt nu faktiskt, ja. Linus Karlsson. Mm.
Ja. Axel Sandin Pellikka, det slår inte gnistor varje kväll, men han har etablerat sig och gör det bra. Detroit. Mm. Ja, vi kan nämna Joel då.
Tycker du,
som du gör det. Och sen Noah Östlund i Buffalo har också varit lyckad.
Ja.
Och min nya vän Tom Villander i Vancouver. Rolig typ.
Ja, just det. Ja, just det, som du talade varmt om förra veckan ju, när du stötte på henne. Och absolut, jag håller verkligen med om Noah Östlund, som känns som att han tar en plats nu i Buffalo Sabres och gör det bra.
Jaha, har du Selke också?
Där har, jag brukar vilja ha Selke, liksom, men jag tror jag väntar en månad till.
Ja, det känns så.
En månad till. Och så avslutar jag med Jack Adams och GM of the Year.
Mm.
Och Jack Adams, då säger jag, nu kommer det hemmablinda fram här.
Ja.
John Cooper.
Ja, vet du, jag var med och röstade i Greg Wyszynski har ju så här varje månad awards koll. Och det sa jag faktiskt, Cooper skrev en kommentar om att han har aldrig fått något officiellt erkännande, men nu måste väl, med alla skador de har haft och fortfarande är så bra, så måste väl strålkastarna riktas mot Coop, hur jävla duktig han är.
Ja, alltså det är en backsida där egentligen bara J.J. Moser just nu är helt ordinarie från starten av säsongen. Sen är det typ Syracuse Crunch som fyller ut resten av backsidan. Inklusive Charles-Edouard Dastou, som jag har varit inne på från Brynäs, som har kommit in och gjort jättebra den här säsongen. Så ja, den anledningen tycker jag Julien Brisbois är lite mer GM of the Year också, med tanke på alla fyndarna gjort, fyllt ut på bredden.
Nu spricker fasaden.
Ja, nu sprack den totalt. Nu börjar jag ju bara prata Tampa Bay. Ja, men jag tycker faktiskt det är dags för John Cooper att få sin första Jack Adams. Och i alla fall så här dags på säsongen så tycker jag att han är nummer ett. Sen tycker jag också att, jag menar, visst, man kan prata om att Colorado har ett oerhört bra lag, men är man så överlägsna som de är den här säsongen? Det var ingen som trodde att Colorado skulle vara så här överlägsna. Så att Jared Bednar, det spelet han har satt, och det faktum att de har så starka siffror även utan McCarr och McKinnon på isen, som jag pratade om förra veckan, tycker jag är en fjäder i hatten för Jared Bednar. Så han tycker också ska vara nominerad. Han har inte heller vunnit Jack Adams.
Nej, men jag tycker det finns några till som, bland de här överraskningslagen också, så får du lov att erkänna, hur kontroversiella nu än är då, så att Quen vill göra ett otroligt jobb i Anaheim, och Wrzowski i San Jose. Och inte minst den som vi inte trodde på alls då, Blashill i Chicago. Bra jobb.
Ja, absolut. Eller jag tyckte att jag försvarade honom lite där, men det var kanske inte helt genuint. Det är mina argument för honom, så att jag är såklart också överraskad. Även Dan Muse måste man ju slänga fram här. Pittsburgh. Ja.
Och Gullet till Dallas.
Gullet, ja, faktiskt.
Han visste vad han gjorde när han tog in honom, Jim Neal. Att han visste att han nu är han mogen för det här jobbet efter alla år i Edmonton, och det är helt uppenbart att det var så.
Ja, han var liksom i sina 30 år när han hade jobbet senast, och nu är han 50 plus och har skaffat på sig mycket erfarenhet.
Ja. Ja, här finns det ingen svensk att komma med då. Jag säger Sam Hallam och Rickard Grönborg ändå. Det är de som är närmast att komma in i den. Och vår vän i Chicago som var där i fjol.
Just det, Sorensen.
Ja, han är ju fortfarande assistent. Han är ju prestigelös på det viset att han fortsätter jobba i samma organisation utan problem.
Ja.
Kul.
Sant. Ja, och GM of the Year, innan vi går in på den finska truppen, så ja, då är det lite samma lag här egentligen. Men Pat Verbeek, alltså i Anaheim då, att då anställa Coach Q, det kan man ju ha sina dubier kring, men rent sportsligt så har det såklart fått en enorm effekt. Och Kreider och Granlund och de här dagisledarna som du pratade om.
Ja, fritidsledarna.
Fritidsledarna. Och sen även Chris McFarland då i detta överlägsna Colorado med allt mixtrande, så han till slut hittat rätt kemi i den där truppen igen.
Ja, han visste mer vad han gjorde i fjol än vad vi förstod, när det såg så förvirrat ut ett tag.
Ja,
eller kaotiskt.
Retroaktiva effekten när alla pusselbitar har fallit på plats och de har akklimatiserat sig där på höga höjden i Denver.
Ja.
Och jag har ju nämnt att Julien Brisbois, jag ska stoppa mig själv nu och inte fortsätta där.
Och Jim Neal.
Och Jim Neal är ju alltid nominerad, känns det som.
Ja.
Bill Cito brukar vara det, men nu ligger de sist. Nej. Så nu kan vi inte slänga fram hans namn.
Nej, det kan vi inte. Och svensk Patrik Alvin, det finns ingen annan.
Nej, precis. Snart är det ju Alexander Sten.
Ja.
Från och med när den här säsongen tar slut, då är det ju Sten som tar över efter Armstrong där.
Ja, det är Sten säkert. Jaha,
det är okej. Ja, gör det.
Hängde du inte med?
Nej, jag hängde först inte med. Jag tänkte så här, jo, det är väl säkert, tänkte jag liksom. Ja, det här borde jag ha lärt mig över det här laget, att det kan komma lite sådana.
Att det kommer en vännerhorm.
Ja, precis. Ja, nej, men då tycker jag att vi kör den finska truppen. Oj, mamma, så. Min syn, min mamma, sorg.
Yes sir. Och de har problem på vissa positioner.
Ja.
Alltså rent i alla fall på pappret.
Ja, precis. Alltså, vi ska gå igenom kedjor och backpar och målvakter här, men lite bredare penseldrag först här. Så ja, jag håller med att det finns lite frågetecken faktiskt. Och det här som när vi pratade med Jarko typ 2017, då pratade han om att OS 2022 och 2026, alltså vi kommer vinna guld. I gyllene generation för Finland, alltså jag är helt säker. Det var jag som sa det först. Liksom.
Ja.
Det var ju samtidigt som han sa att Laine skulle göra 70 mål i NHL och så vidare.
Ja.
Då trodde han väl att Finland skulle vara ännu större favorit i den här turneringen än vad de kommer vara nu. För att ja, nu har de ju Barkov långtidsskadad. Apropå Laine så kommer han troligen att missa turneringen också efter sin magmuskeloperation. Och jag vill säga så här, om vi tar alla lagdelar liksom generellt sett först, så skulle jag säga Sverige har bättre målvaktssida. Sverige har ju länge haft bättre backsida. Och sen har du pratat om Finlands gyllenation framförallt framåt och spetsen som Finland har. Men kollar vi poängligan just nu, om vi tar en liksom svensk-finsk topp 5 totalt sett, så är det 4 svenskar och en finländare på topp 5.
Ja.
Det är Leo Karlsson som är bäst i konkurrensen mellan Finland och Sverige. Sen har vi Mikko Rantanen. Därefter har vi Nylander, Bratt och Raymond.
Ja.
Sen har vi Aho.
Mm. Men man har ändå väldigt, väldigt respekt för alla de här namnen. Ja. Rantanen, Aho och Sydö. Det är bara det att de har jävla otur med skador på den. Alltså, Barkov lämnar ju ett ohyggligt tomrum.
Ja, precis. Det är ju liksom Stanley Cup-mästarkaptenen 2 år i rad.
Ja, världens bästa tvåvägscenter.
Mr. Selke Trophy. Liksom. Ja. Så att det är ett jätteslag såklart för Finland. Och vi ser ju hur det går för Florida utan Barkov.
Ja, precis.
Han betyder enormt mycket. Så att det är jättetufft. Och vi ska komma ihåg också att när de här lagen möttes, alltså Sverige och Finland i Four Nations, då var det Finland som vann.
Ja.
Så att det blir en oerhört tuff motståndare, men utan Barkov.
Ja, de har ju... Ja, men vi tar lagdel för dagen, ja. Så kommer vi in på saker vi säger. På målvaktssidan har ju varit en väldigt finsk paradgren. Men nu ser det inte lysande ut på NHL-fronten i alla fall.
Nej, alltså det finns ingen finsk målvakt som när vi spelar in det här är över 90%. Alla är under 90%. De har 7 keeprar som har stått den här säsongen, men ingen över 90%. Det är ändå anmärkningsvärt.
Jussi Saros är ju på pappret den klart bästa av dem. Och när han spelar på sin högsta nivå så är han ju världsmålis. Nu är det svårt att avgöra för att laget har varit så dåligt också.
Ja, precis. Skulle man haft Saros i Colorado, då kanske vi skulle suttit och hyllat honom snarare.
Ja, exakt.
Men nu spelar han i Nashville. Men nej, han har ju haft 2 tunga säsonger nu.
Ja, men jag sa väl förra säsongen att just nu är hans status högre än hans befintliga siffror.
Ja, alltså när man satt 25 meter från honom i Globen här i matcherna mot Pittsburgh i Avicii, så tyckte jag inte han var bra heller. Fick stå båda de matcherna. Nej, ser inte tät ut liksom.
Men han är given i den här truppen, eller?
Ja, absolut. Nej, men de 3 målvakter jag har tagit ut som jag tror är ganska givna ändå. Det är Jussi Saros, det är Kevin Lankinen och det är mannen med alla Kona och Una och allt vad det är. Inga returer, hoppas jag. Ukko-Pekka Luukkonen.
Ja. Det ska dock sägas att Jonas Korpisalo har varit rätt bra i Boston när han har spelat.
Ja,
till och från i alla fall. Han har inga bra siffror.
Nej, började ju säsongen bra, men nu har det blivit tydligt att det är väldigt skillnad om de har Swayman i kassen eller Korpisalo. Han har inte vunnit många matcher här från november och framåt.
Så att, nej, jag såg några matcher när han var riktigt bra.
Ja, men jag tror inte Korpisalo hotar de här 3 faktiskt. Vi får se, de har en månad till på sig. Men, ja. Sen är det Ville Huss och det är Levi Merilainen där i Ottawa och det är Justus Annunen i Nashville också, men nej. Det är väl Korpisalo i så fall som kan ta en plats för dem, kanske Ukko-Pekka.
Ville Husse är i 3:e målet så gärna hem, men det där LA-derbyt jag var på, då plötsligt slutade matchen var han helt suverän.
Ja, just det. Och i förlängningen där. Ja. Och i straffarna också. Ja, så att vem vet, han kanske vaknar till liv här i december.
Mm. Och på backsidan då, där är ju den stora skillnaden mot Four Nations när vi sågade deras backuppställning som den klart svagaste, och det var den väl också på papper, men det räckte för att slå Sverige i alla fall.
Ja, precis. Alltså, då var det stora avbräcket Miro Heiskanen. Nu pratar vi om Barco, men de klarar alltså att slå Sverige även utan Miro Heiskanen då.
Och nu har de Miro Heiskanen, tror vi. Han är inte, håller tummarna för att han inte blir skadad igen. Mm. Men då är han ju, det är ju en rasande stor förstärkning på backsidan. Det är ju som du sa, han är ju Norris Trophy-värdig.
Ja, så faktum är ju att när vi ska återigen dra den liksom svensk-finska parallellen och jämförelsen, alltså Heiskanen skulle nog vara första back även i Sverige.
Ja, det skulle han. Ja, det har du helt rätt i. Det har inte tänkt på, men så är det.
Ja, så den typen av klassback har de ändå, och han kan ju spela en halvtimme, i alla fall 25, 26, 27 minuter. I första par med sin gode vän Esa Lindell.
Ja, det är det också. De har ju ett liksom samspelt backpar som alltid spelar ihop. Det är också stort. Det har inte vi.
Nej, precis. Det är ju bara att föra över dem till Milano med en finsk landslagströja, så är det nästan som att det är Dallas ändå.
Ja.
Så att det är ju väldigt bra. Och sen i andra backpar så har de ju en dubbel Stanley Cup-mästare med ett nytt, fint, stort kontrakt i Florida som de hyllar väldigt mycket, som kan bära ett eget backpar i Nico Mikkola. Så det är bra. Sen får vi se. Där bakom sen tycker jag att det tunnar ut ganska kraftigt, speciellt jämfört med Sverige.
Ja.
Där skulle ju Sverige, liksom, om man jämför Finlands B-lag med backsida jämfört med Sveriges B-lag, så är det ju, då är det som att jämföra nästan Kanada mot Ungern.
Ja, var försiktig med vad du säger. Nej, jag ska finska inte... lyssnare också.
Ja, förlåt. Ja, precis. Nu tar jag ifrån tårna. Visst, och Jarko, bara en sån sak. Han kan bli rasande här.
Men det visade sig ju Four Nation att de ändå, som vanligt, även med mindre etablerade namn, så kan de ju komma ihop som lag. Och i synnerhet mot Sverige.
Ja. Ja, precis. Och de köper ju allt det där spelsystemet som de kan ju spela en defensiv i ett finskt landslag, det vet vi.
Han var förresten på Anaheim-matchen, finske förbundskaptenen.
Okay.
Heter han.
Pennanen, är det han då?
Han var där, och det var ju oväntat, för det var inte många finländare på isen då. Det var Ville Husso.
Ja, just det, som imponerade. Det kanske spelas in i diskussionen där. Men jag kan läsa upp min backsida som jag har tagit ut då.
Mm.
Då är det Esa Lindell och Miro Heiskanen såklart. Och så är det Nico Mikkola som får spela ihop med Rasmus Ristolainen, som inte har spelat en minut hittills den här säsongen. Men jag chansar på att han blir tillgänglig ändå. Han är tillbaks på is från och med idag i Philadelphia Flyers. Så han är ju ändå, jag tyckte han gjorde en bra fjolårssäsong. Han är rightare dessutom. Och van att spela ganska tunga minuter, så han skulle jag kunna para ihop det med Nico Mikkola. Och sen i tredje paret har jag Olli Määttä och Henri Jokiharju.
Mm.
Och sen som ytterligare alternativ har jag skrivit upp Urho Vaakanainen där i ditt Ranger, eller ditt, men där i närheten.
Får jag vad fan säger du?
Ja, precis. I närheten av dig i alla fall där. En kvart
bort. Han spelar ju till och från, han är inte helt etablerad.
Nej, precis. Och sen... Martin Pallo då, i Ottawa, som också är lite sådär halvordinarie, men som fick spela en hel del i Four Nations.
Ja. Men Määttä och Jokiharju är ju liksom, det är inga offensiva maskiner, men okej, defensivt ändå.
Ja, alltså Määttä, det håller absolut i OS för att ta sig en liten bit.
Ja, de är bättre på backsidan nu än vad de var i Four Nations, helt klart.
Ja, precis. Och så vet man att man kan ju lasta minuter på en Heiskanen till exempel, så att det kan bli ganska begränsat för tredje backpar.
Liksom. Mm.
Mm. Och så har vi då forwards.
Ja.
Och här blir det ju då utan Barco som första center. Får laborera om lite grann. De hade ju lyxen förra året i Four Nation att spela Roope Hintz som ytterforward, för de hade så mycket bra centra. Men det kan de inte göra nu, tycker jag.
Nej.
Så att jag väljer att köra en Dallas-koppling direkt i första kedjan också. Det blir Mikko Rantanen och Roope Hintz.
Mm.
Hintz som center då. Och de får Arturi Lekkonen in till sig, det vill säga Rantanens gamla kedjekamrat från Colorado-tiden.
Ja, det är fruktansvärt bra alltså.
Ja. Ja, det är en vars kedja. Det är en första kedja i NHL såklart, om det hade varit ett NHL-lag. Sen har vi andra kedjan då, och där får ju Sebastian Aho bli center. Han hade ju kunnat vara första center också.
Mm.
Mm. Och han får då spela ihop med sin gamla Carolina-parhäst Teuvo Teräväinen. Och Mikael Granlund sätter jag det.
Ja. Han har varit skadad mycket, men har ju samtidigt i fjol fick på nytt födelse när han spelade i Dallas.
Mm, han börjar ju bra. Han vill spela ett tiotal matcher eller sånt där i Anaheim och en poäng per match. Och i Four Nations så var det han som sänkte Sverige i förlängningen, Mikael Granlund.
Ja.
Så att han kan i landslaget, det vet vi, han har gjort sådomål i landslaget och så vidare. Och Teuvo Teräväinen, ja, kanske lite högt upp att ha han i en andra kedja, men det finns ju den där Aho-kemin. Och sen så senaste VM-turneringen som kanske förbundskaptenen åtminstone har i närminnet, så var han finns poängkung, ganska klart. Så att jag tror att han stärkte sina aktier där, så att jag sätter Teräväinen, Aho och Granlund som andra kedja. Och sen i tredje kedjan då så är det naturligt...
Då blir det en Florida-kedja, tänker jag.
Ja, så det är ju naturligt att ha Lundell och Lostarinen ihop förstås.
Om Lostarinen hinner tillbaka från sin barbecue-skada.
Ja, så apropå de här konstiga skadorna. Han går och blir brännskadad liksom. I grillen.
Det var någon till som hade bränt sig.
Toropchenko i St. Louis häromdagen. Också brännskada i samband med barbecue.
Ja, otroligt.
Otroligt. Vad är det för skador den här säsongen?
Ja.
Ja, och sen då, vem ska vara tredje? I Four Nations då var det Patrick Laine i den här kedjan faktiskt.
Mm.
Men det blir det väl inte nu. Jag tror inte han är spelklar till dess. Jag sätter faktiskt den finske skyttekungen i VM, Eli Tolvanen.
Okej. Okay.
Men här finns det lite olika alternativ. I fjärde kedjan så tror jag att man kör på samma duo liksom i fokus då som i Four Nations i fjärde kedjan, det vill säga Erik Haula som center med Joel Armia, det känns som två fjärde kedjespelare i ett finskt landslag. Och vem blir sista spelaren i den här uppsättningen då? Då sätter jag Kapo Kakko faktiskt.
Uh-huh.
Även om han har bara gjort en poäng den här säsongen.
Oliver Kapanen då?
Ja, sen är det ju frågan då om man kanske inte ska slänga in Oliver Kapanen som, han är dessutom rightare, nästan hela forward-uppsättningen är ju leftare. Kanske ska slänga in Oliver Kapanen faktiskt, som också har gjort 13-14 poäng. Alltså, vi pratade om han i rookie-segmentet.
Ja,
där.
Ja.
Var jättebra för Montreal, så att det kanske är dumt att gå på något mer beprövat kort så att säga. Det kanske är bättre att ta en bästa spelaren just nu. Och, ja, Oliver Kapanen är ju en av 12 bästa forwards i Finland just nu. Så att, visst, kanske ska jag spela med Lundell och Lostar innan. Eller till och med uppe i en bredvid Aho och Granlund.
Ja, nej.
Nej.
Med Florida-killarna, tycker jag.
Ja, ja, bra. Sen så Kotkaniemi med skadeproblem. Får se om han kommer med i truppen. Kasper i Kapanen har ju varit rätt bra i slutspel för Edmonton. Sen finns det ju så här riktiga gamla klassiska landslagsspelare i Finland, tycker jag. Juho Lammikko som spelar i New Jersey och kommer tillbaka till NHL. Han tycker alltid med landslaget. Vi har Kiviranta, vi har Marcelli där i Toronto. Men nej, det var de här jag kom fram till.
Jag tror att de kommer att bli bra ändå. Inte lika bra som de hade varit med Barkov, men de kommer att vara ett hot mot Sverige utan tvekan.
Spelar alltså i samma grupp, så det blir Sverige-Finland i Milano direkt, alltså är det i tredje matchen.
Ja, det blir inte direkt heller.
Nej, visserligen inte, men i alla fall i gruppspelet kan vi kan spika fast att Sverige och Finland kommer mötas där. Men först ska ju Sverige möta Italien.
Hemmanation, ja. Om det nu blir i Milano, vi får väl se. Det är ju väldiga problem med arenan. Nu har det dessutom framkommit att den är mindre än NHL-arenan.
Ja. Inte nog med att de struntar i europeiska mått. Det blir inte ens NHL-mått, det blir något nytt. Det blir något innebandymått istället.
Ja, helt sjukt. Men, och den är ju långt ifrån klar arenan. Och det är väldigt oro här nu om att de inte kommer att bli klara. Och det finns ingen plan B som de säger. Men då får det väl bli i Torino igen då?
Ja, jag tycker det har varit väldigt så här lösa plan B-spekulationer kring Schweiz. Eftersom att det är så pass nära att spela i någon av schweiziska arenorna.
Sverige, vi kör i Globen.
Ja, vi tar det till Globen.
Globen och Hovet, då är det ju lugnt.
Då ser det bra ut för Sverige, tycker jag.
Ja.
Ja, nej, men det är ju anmärkningsvärt alltså. Att den situationen existerar just nu, att arenan inte är klar och att den dessutom, rinkmåtten är för små liksom. Vad händer?
Ja, vad är det?
Håller ni på med Italien? Ja, men vi kanske stannar där.
Yes,
ja.
Men varning Finland som vanligt. De spelar för lejonet på tröjbröstet och då är de alltid farliga.
Ja, och så känns det som att det passar Finland också, inte var så hypade. De har de här storstjärnorna trots allt. De har Miro Heiskanen, de har en Justus Arro som kan stå på huvudet. Och så har de inte de här Jarkko-förväntningarna på sig trots allt, att de ska vinna guldmedaljen, liksom, att det ska vara deras turnering. Utan kanske kan smyga lite under radarn faktiskt.
Ja. Ja, men du, då är vi klara för den här veckan då.
Ja.
Vad väntar dig närmaste veckan? Vi är ju prisa Gud, är vi ju igenom november nu. December är lättare att stå ut med.
Ja, precis. Det ska pyntas julgran. När vi ändå har köpt en sån här plastgran som tar upp en väldig massa plats i förrådet. Så jag bara står och väntar på första advent. Oh, då kan jag gå ner till förrådet och hämta den här plastgranen så att vi får valuta för pengarna. Men vi har inte pyntat den här, den bara står framme. Men den måste få lite julgrana på sig. Till exempel min Tampa Bay-kula som jag har fått från poddlyssnaren och bloggstammisen Chall.
Ja, ja, hon är generös och fin människa.
Ja, så den ska upp i granen.
Ja, jag har inte mycket julpynt för mig här. Och så långt fram har jag inte tänkt den. Jag tänkte närmaste vecka, men du plockar upp den redan nu. Också.
Ja, det är precis. Alltså det, jag vet att många har saker emot det, att den ska upp mycket närmare jul. Men jag känner bara, nej, den står och tar plats i förrådet. Nu, jag vill ha upp den.
Mm. Okej. Okay. Jag vill ha upp den, säger Jonathan Ekelin.
Ja, jag går vidare. Ja.
Ja. Ja, själv ska jag, ikväll har vi Elaine's reunion denna onsdag kväll.
Okej.
Det var gamla stammisar, ses en gång om året och det är 15 år sedan Elaine dog och vårt vardagsrum stängde.
Just det.
Så det blir väldigt speciellt, många gamla bekanta.
Det förstår jag.
Som man får träffa. Men sen blir det hockey, du har ju sett decemberschemat här.
Ja, det är fullsmockat.
Jag borde sova på pressläktaren på gården.
Ja, det skulle nog vara smart faktiskt.
Ja.
För att spara några timmar.
Ja, men vi hörs nästa vecka igen. Då finns det väldigt mycket nytt att prata om. Det kan vi garantera.
Exakt, och nya OS-trupper att plöja.
Yes.
Så att vi säger så för nu. Och jag säger hej hej.
Woof woof.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.